Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Välkomna till ett nytt avsnitt av podcasten Cyril och Stig i otakt med samtiden. Dagens gäst är författaren och forskaren Axel Burenius. Axel debuterade 2021 med romanen Dödsängeln, som bland annat handlar om hans avlidna lillebror. Nu är han aktuell med boken Persona, som delvis baseras på hans forskning vid Nottingham University om den ukrainsk-belarusiska Nobelpristagaren Svetlana Alexievich. I den ifrågasätter han bland annat hennes tillvägagångssätt, men han gör också i tradition med sitt objekt djupintervjuer med ukrainska flyktingar. Innan vi sätter igång vill jag påminna om att det inte är gratis att göra podd, så vill man stötta oss, swisha 123-535-4857. Man kan också köpa vår öl Cyril och Stig Ollot, som finns på ordinarie sortiment hos Systembolaget på Södermalm, Nacka och Enskede, och att beställa ta bara 2-3 dagar på systembolaget.se på deras hemsida. Man kan också köpa våra t-shirts, kaffemuggar, hoodies, kulturpåsar med mera på podstore.se. Vill man gå vår skrivarkurs förhoppningsvis mot slutet av året i Berlin, så mejla cyrilochstig@gmail.com. Den här månaden är också Stig aktuell med att bli intervjuad i litterära tidskriften L'amour de l'amour, som man kan beställa, tror jag, på deras Facebook-sida om man googlar det. Jag är aktuell som speaker i SVT-serien som finns på SVT Play, Sveriges största konstkupper, av Ann Lingyu. Jag är också aktuell med en intervju med EU-parlamentariker för KD, Sara Skyttedal, om bland annat droger och religiösa sekter i kommande numret av Fokus. Man kan också beställa våra böcker hos bokus.com och förhandsbeställa min kommande prosadiktsamling Imse Vinse, som släpps i november.
Okej, välkommen till Axel Burenius. Vi sitter idag hemma med på Kungsholmen. Du har gjort boken, alltså man har gjort Persona, det är din, du har först gjort en roman, eller hur? Det här är din andra bok.
Ja, det är min andra bok, precis, exakt.
Som handlar om, och vad heter din roman?
Dödsängel heter den. Den kom ut 2021 på Valström Vistrand. Och den handlar om min, den handlar om döden då, om min ettårig bror som dog i en bilolycka när han var 19 och jag var 18. Så det, och den här då, det är min andra bok och det är en essäbok. Den kom ut på Fri Tanke nu i maj. Och den är delvis baserad på min doktorsavhandling som handlar om Svetlana Alexievich.
Ja, som du skriver på i... Du är vid Nottingham universitet,
förstår. Ja, exakt.
Nottingham är för mig en gammal så här, industristad.
Ja, har du varit där?
Nej, jag har varit på väg både till Nottingham. Jag dejtade en tjej någon gång för länge sedan i Nepal, 30 år sedan. 25-30 år sedan. Hon var från Nottingham.
Jaha!
Men hon var lite så här white trash. Jag får för mig att det är som Birmingham, då, hårdrockens hemstad.
Ja, alltså Birmingham, det är liksom en kulturell metropol jämfört med Nottingham.
Ah, okay.
Det är så här, alltså, det är en liten stad på 300 000 invånare, och jag bor dessutom inte i Nottingham utan något som heter Ilkeston, som ligger precis utanför, som är typ en stad på 40 000. Och det är verkligen, alltså, det är liksom ett backwater, kan man säga.
Hur hamnar du där då?
När jag först flyttade till England så var jag typ 20. Och då var jag väldigt språkintresserad, jag ville plugga språk. Och jag hade då en idé om att jag skulle bli konferenstolk. Och för att bli det så behöver man 3 språk förutom sitt modersmål. Och då tänkte jag, engelska får jag om jag pluggar i Storbritannien. Och sen pluggade jag ryska och serbiska på universitetet. Och Nottingham var ett av de universitet som erbjöd 2 slaviska språk. Så det var så jag hamnade där i början. Men sen när liksom min akademiska karriär tog fart och när jag började liksom skriva min master och doktorera och så, då visade det sig att det var lättare att få stipendium på ett universitet om du redan hade studerat där. Okay. Så de senaste...
Så du får från engelska fonder då?
Ja, exakt, precis. Och så är det lite lättare om Alltså om du känner folk på det universitetet och du har bra kontakt med professorerna där och så vidare. Mm. Så de senaste 5 åren har det liksom mest varit av praktiska skäl som jag bott där.
Sen är Nottingham känt också för Robin Hood och fotbollslaget.
Mm. Ja, Nottingham Forest. Känner till dem? De har gått upp till Premier League faktiskt.
Gammal klassiskt 80-talslag.
Ja, de hade sin storhetstid på 80-talet.
Ja, jag såg ju de matcherna. Det är ju länge sedan nu. Ja. Vad fan heter tränaren? Det var 2 killar, du gjorde en film om det. Brian någonting. Alltså det var häftigt. Det var ett litet lag som vann först Premier League. Och som vann de då Champions League. Just det. Europa-cupen heter det då.
Just det. Som
sen så, vann de nästa år igen.
Ja, exakt, precis.
Men vad fick du från början då att börja plugga slaviska, ryska och serbiska?
Alltså, efter
och välja dem?
Jag tyckte ryska var otroligt vackert helt enkelt. Jag tror att det var därför. Jag tror att för att liksom lära sig ett språk så bra att man kan prata det flytande så måste man verkligen älska språket. Och jag tyckte att ryska var otroligt vackert. Och jag sa ju det till er här nu precis, att jag tycker att ryska har liksom ett väldigt, det har liksom ett oförtjänt dåligt rykte. Att det har rykte om sig att vara väldigt hårt och brutalt och kantigt.
Men serbiska är mer korthugget.
Ja, det är mer korthugget, absolut.
Plus att jag har mitt senaste förhållande, långa var i alla fall, var med därifrån. Så jag är van vid hårda ord på det språket.
Jag har också haft ett förhållande med serbisk tjej. Hösten 89, hösten 92, hösten 95.
Ja, jävlar, okej.
En juggetjej är ju faktiskt snyggast efter svenska och norska, kom vi fram till någon.
Ja,
de ser bra. Vad kommer du ihåg för ord på från serbiska då?
Sladka mačka.
Sladka mačka.
Vad betyder det? Det är ett ordagram någon med katt.
Ja, det är en söt katt.
Ja, men det är egentligen en snygg tjej. Och då blir det såklart. När man fick någon positiv.
Just det, exakt.
Men vad ska vi säga? Men din bok, alltså du började läsa hem. Den här är lite, hur ska man beskriva den? Kill Your Idols kanske. Den inleds med hur förhäxad du blir av henne. Som jag skrev till dig på mess, att jag känner igen mig när man var den här 20-årsåldern och blev förhäxad av författarskap. Att personen glider in lika mycket som böckerna. För mig var det Henry Miller, tror jag, Dostojevsk och några, ja. Men sen blir det lite, i ditt fall, vad ska man säga?
Alltså jag tror att det är lite, att det har missförståtts. Det har varit en del som har varit kritiska.
Jag har inte läst
det. Nej, men alltså, jag uppfattar att du försöker göra henne rättvisa. Genom att gå till källorna och visa, alltså hon har naturligtvis av olika skäl blivit, alltså den personen som du beskriver, alltså den idé om henne som författare, det finns ju också en person över, låt oss säga Beckett eller Solzhenitsyn eller så.
Ja.
Och det är ju självklart, och den skapas ju liksom inte bara av författaren, utan den skapas ju av den litterära världen.
Ja.
Och den är ju delvis i hennes fall väldigt förfalskad helt enkelt.
Fast...
Men alltså just det där att, alltså man kan ju inte kräva av en ung tjej i hon var väl i Vitryssland då?
Ja.
Att liksom vara någon sorts dissident när man är ung, det funkar. Alltså, nej, det
jag tycker vi kan komma lite först, vi kan börja lite som boken började, sen lite som du sa till mig på telefon, liksom, det började med lite, vad är litteratur?
Ja.
Jag kände igen mig mycket på det där, att hon ändå, och jag förstår henne där, att hon verkligheten är mer kittlande än och än alla de här, vi kan säga, som om vi var i Sverige typ, medelklassförfattare, medelklassförfattare, om vi tar Jens Liljestrand, skriver om ett familjeliv, det är intressant, det är underrättat om ett riktigt familjeliv än någon som bara som inte lever ett liv.
Ja, men alltså jag tyckte det var väldigt intressant och väldigt träffande beskrivningar av hur romanen kan se ut. Eftersom jag kommer med en bok till våren. För jag har ju arbetat i 5 år med det här problemet om hur man ska se på det jag kallar för högkultur. Va? För jag betraktar ju mig själv som en del av det.
Ja.
Och samtidigt kan jag då tycka att högkulturen de sista 30 åren har liksom gått ner. Medan lågkulturen, det mesta är ju skräp naturligtvis. Men där finns det ju, alltså, finns ju bättre underhållning och så. Det är bättre gjort. Och på det sättet, det har ju kanske att göra med det här med att det är mer pengar i det, va? Det har säkert en stor betydelse. Men inte bara. Utan vissa problem har att göra med inre problem. Alltså problemen med modernismen. Jag går tillbaka till romantiken. Vissa romantikens förhållanden till modernismen. Och hur det har liksom påverkat. Det handlar framförallt om bildkonst och litteratur. Och hur det alltså jag tror ju mycket på det som du då är inne på också, att det går inte att göra grejer som någon annan har gjort precis.
Ja.
Och då står du inför ett problem när du befinner dig lite senare. Harold Bloom har ju skrivit väldigt bra om det där. Alltså, du blir liksom fången av att du känner dig att du är i eftersvallet. Va?
Mm.
Och vad fan gör du då? Och det som man kan se, det är ju då att... Alltså jag menar då att det är...
Nej, du tar upp alltså att Joyce och de har redan satt ribban och...
Ja.
Och hur går du längre? Och då kanske det är som, och så nämner du att det gör hon och Knausgård när hon kör
ja, alltså jag ska säga så här, jag tror att hela min utgångspunkt med Alexievich, det är att det hon skriver är fantastisk litteratur. Och det som jag är intresserad av är att förstå hur hon skapar den här litterära magin som hon har lyckats åstadkomma. Alltså, vad är det med hennes skrivande framförallt, men också med hennes publika image som gör att man får den här känslan av att komma bortom litteraturen och in i någonting sannare när man läser henne. Men så hur fungerar magin? Hur fungerar den stora litteraturen? Det är det som jag, det är min grundfråga egentligen, tror jag. Och sen inordnar jag henne i någon typ av någon typ av litteraturhistorisk kronologi helt enkelt, där jag liksom menar att hon förhåller sig till väldigt övergripande estetiska och litterära problem. Det vill säga, hur fortsätter man att skriva när allt, liksom, när Tolstoj har funnits, när Dostojevskij har funnits, när Henry James har funnits. Hur fortsätter man att förnya romangenren?
För Tolstoj gjorde ju den första krigsromanen till exempel, som jag skriver om i min resa från krigets Ukraina. Men det ska bli intressant att läsa din avhandling sen, för där antar jag att det är fler sådana. Men du tar ju upp här i början, originalet från hennes intervjuer, hur hon har strykt. Och det blir effektivare. Då tänker jag, det här är ju lite som Hemingway och Orwell också har gjort innan. Mm. Alltså att du gör mer litteratur för att det blir mer drabbad och dramatiskt av det. Så där tycker inte jag hon gör något fel egentligen.
Absolut inte. Alltså jag tror
det är lite som det, jag skickade ju min den där den är väl lite recensioner på Kapuscinski grejen, att han var ju en ljugare också, men samtidigt han skildrar lite som New Journalist verkligheten genom och gör en skön litteratur.
Men jag tror att det som gör de där liksom strykningarna och ändringarna problematiska, det är ju att Alexievich samtidigt som hon liksom, som hon vill skriva litteratur, så har hon ju också ett uttalat anspråk på att göra, att representera andra människor i sitt skrivande och ge andra
och
ge andra människor en röst.
Ja.
Och jag tror att jag ifrågasätter hur jag är väldigt skeptisk mot liksom själva idén att man kan ge någon annan en röst. Jag tror att man alltid talar, man kan bara tala för sig själv, man kan bara representera sig själv.
Men du demonstrerade i de här exemplen, så blir det väldigt tydligt att hon förbättrar det.
Hon förbättrar.
Ja.
Och det är väl därför jag tror Stig har väl mer ingångar i akademin än vad jag har. Men Stig sa att hade inte hon fått det, hade Kapuscinski fått om han inte hade dött. Och Kapuscinski gjorde ju samma sak som jag skrev där, att du,
ja, det finns ju väldigt många beröringspunkter där.
Ja, och det är ju litterära stilgrepp som, och det är kanske därför de får de blev då,
det hände ju ganska
att det är första journalist som får litteratur eller som skriver något som kallas mer journalistik.
Alltså, det var ju så akademin, de tog upp det här med vittneslitteratur, och det är ju sen grej, det är på 1990-talet.
Imre Kertész fick
ju och sen också Primo Levi, uppmärksamheten kring Primo Levi, va? Alltså både Kertész och Primo Levi fick ju alltså ganska sent en viss uppmärksamhet. Och jag vet att Horace skrev där om att egentligen började med Stendhals resa genom Italien, när slagfält i södra Italien någonting.
Ja, just det.
Som är så helt chockerande.
Ja, Sebald skildrar ju det i sin första bok.
Ja.
Och så är Ernst Jünger också.
Ja, men det här är ju väldigt tidigt. Va? Och det kommer ju som en chock, för du förväntar inte att det ska hända. Och det där, men det har ju man upptäckt ganska sent här.
Och jag tycker att det där är en intressant reflektion. Och då under alltså i Sebalds skildring då av Stendhals resa genom Italien, så pratar han om hur Stendhal kommer till ett minnesmärke som är rest.
Jag bara, du uttalar Stig som ofta märker ord, så du ska märka ord på sidan. Han heter Stendhal.
Stendhal,
inte Stendhal.
Okej, Stendhal kommer i alla fall till det här, till en plats där det var ett slag. Och då ser han ett minnesmärke som är rest över det här slaget. Och Sebald skriver då att, som är den här författaren som skildrar hans resa, han skriver då att Stendhal hade, han slogs av skillnaden mellan det här futtiga minnesmärket och alla de människor som dog i det här slaget. Och hur det som alltså hur vi märker någonting i för att markera liksom en historisk händelse, hur det finns en otrolig brist på överensstämmelse mellan det och den mänskliga upplevelsen och mänskliga verkligheten. Och jag tror att vittneslitteratur ofta försöker att den adresserar just den där diskrepansen, den där bristen på överensstämmelse. För när man läser Aleksejevitj så kommer hon hela tiden tillbaka till de här skillnaderna mellan verklighet och kultur, mellan sovjetisk propaganda och den mänskliga erfarenheten av Tjernobylkatastrofen eller av sovjetiska afghanska kriget och så vidare.
Jag tror att det generellt sett är så, alltså om vi tittar nu på modernismen, så är det den här nya, det vi kan kalla då för vittneslitteratur. Det är helt enkelt att den mänskliga, jag tror ganska mycket på det här med Hegel och världsanden, att det blir på något sätt bättre och bättre. Vi lär oss av tidigare misstag och så, även om det kanske låter konstigt.
Och frågan är inte om litteraturen blir bättre just för att du lägger in verkligheten.
Ja, men alltså, på det sättet försöker vi fixa till det när vi upptäcker att här finns det en vit yta. Här är det någonting som inte har gjort.
Ja.
Då är vi genast där och försöker fixa till det. Ja. Alltså delvis av egoistiska skäl.
Ja, eller just därför, alltså Brodsky skriver jättebra om det här i en av sina essäer. Han säger att i sällskapslivet så kan man dra en och samma historia flera gånger och man kan bli festens medelpunkt på så sätt. Men i litteraturen kallas det för en kliché, alltså att göra en och samma sak flera gånger. Och det är det som jag menar att det är Aleksejevs storhet, att hon återuppfinner eller vidareutvecklar själva romankonsten genom att använda sig av de här berättelserna av vanliga människor. Det är liksom
men det är nog journalisten i den kanske att du gör om för att inte berätta samma historia igen.
Ja, men alltså jag tror liksom att överhuvudtaget hybridlitteratur liksom går ut mycket på liksom att man använder sig av någon icke-litterär diskurs. Man använder sig av essän till exempel som Milan Kundera, eller man använder sig av reseskildringen som Sebald, eller man använder sig av journalistiken som
Alexander. Kan du ge någon som till exempel jag gjorde med en gängmedlem Ali Khalil från Göteborg, där jag anser att jag berättar sanningen om Göteborgs krig, gängkrig och framförallt massaken på vår krog och bar genom fiktionen, för att jag skulle jag kalla det en faktabok, då skulle jag bli stämd för förtal. Det är samma sak nu, ukrainer åker tillbaka imorgon. Det var med om på andra resan som inte är med i boken jag gjorde, och som det kanske kommer liknande grejer nu på nästa resa. Det kan jag inte skildra i en faktabok, för du fuckar inte med de underrättelsetjänster som interagerade med mig på ett sätt. Det kan jag inte göra, men jag kan däremot göra då som Graham Greene kanske försöka, utan att jämföra med honom, göra någon form av äventyrsspionbok och berätta sanningen där. Så kan du också använda verklighet i litteratur.
Ja, absolut.
Men en sak som förvånar mig är det här med Kundera.
Ja.
Alltså, du vet,
jag har hört det i en intervju.
Jag tycker också att han är överskattad.
Alltså, jag har hört det i en intervju.
Jag tänkte också på den där du listar honom jämt till Henry James och sådär. Jag bara,
Stig är så säker på vad som är bra och vad som inte är bra litteratur. Och du har nästan alltid rätt. Men nu med mina kunder, det är den enda fattare som jag studsar till på att du säger att han är överskattad.
Jag kan berätta om
honom. Han var en tidsfluga, men
Canetti. Han är bra.
Ja, men han överlevde sin tid. Men du hade ju, han var 80-talet.
Kundera var 90-talet. Han dog ju precis. Jag var så nära på att publicera en artikel om att Kundera borde ha fått en bättre.
Jag vet inte om Kundera har överlevt sin tid. Peter Handke har gjort det heller.
Nej, men jag vet ju, jag kan ju ha fel. Alltså faktiskt, det måste man erkänna. Men alltså det var så här att jag tror att det var, när kom Varats olyckliga lättet ut? Var det 1980?
Ja, 82 tror jag någonting. Ja, exakt.
För vi hade den till.
Jag har bara sett filmen, det var 90.
Ja, men filmen suger.
Ja, men vi hade den till diskussionen. Jag började läsa den. Och så var vi, det här var hemma hos Horace innan han träffade Ebba. Han bodde på Parkgatan. Vi hade som en kretsstudie, vi skulle göra litteratur. Och jag tyckte att det här var förskräckligt. Och när jag läser de här citaten som du tar upp om. Nej, alltså skillnaden är, där finns ingen själ. Alltså det är lite lustigt och han är ju smart då. Lite grann som Salman Rushdie är ju intelligent, absolut.
Och lite Mario Vargas Llosa senare också.
Ja, men alltså, här är ju smarta killar som skriver bra litteratur, jo. Men det går ju inte att jämföra det med, låt säga, Thomas Bernhard eller låt säga Sebald eller en som jag upptäckt nu. Det är ju V.S. Naipaul.
Okej, ja, det är faktiskt inte läst.
Alltså han är, jag läste redan 83, läste jag ett hus åt Mr. Bissos. Men Horace har snackat så mycket om den här Naipaul.
Jag bara läste hans Indienbok, det är ja, min reportage. Men det är ju jävligt bra.
Vet, jag har så en liten lägenhet och jag bara helt enkelt låna böcker på stadsbiblioteket istället. Så jag har gått omkring där och det är vissa författare jag gillar. Och så har det liksom tagit slut. Så tänkte jag, får vi fan ge den här Naipaul en chans? Så jag läste först Världsvägar och sen läste jag Ankomstens gåta. Det var förra veckan där. Alltså fy fan vilken bra roman. Den kom 87. Och han gör ju liksom någonting som är...
Jag tror Karl-Jan Malmberg har den som ett citat ur den på Han som inte gjorde mig sällskap. Ja, då kan jag reklam för den släpper... Jag återupplivat min fars förlag Ars. Andra boken ut i Karl-Johan Malmbergs Han
bra.
Som inte gjorde mig sällskap. Den enda bok, en bögrelation som är den enda bok som har fått Stig och börja gråta. Nästan mig. Den inleds med ett Naipaul-citat. Ja, och den släpptes i oktober. Håll utkik på den som pocket.
Jag satt i 14 och sen så när det slutade så började
det är inga sexskildringar i den. Så han är inte så...
Jag hoppas att ingen ser det här.
Nej, men alltså Kundras storhet för mig, det är ju det att han också uppfinner någonting helt nytt. Och jag tror att han, liksom, hans process är avskalat. När man läser Kundra så har man liksom en känsla av att bara läsa det allra mest väsentliga. Och att han på så sätt levande gör väldigt allmängiltiga existentiella villkor.
Det är lite som, fast inte lika, det är inte lika bra, men det är lite som hon Agatha, vet hon, Christo, som har blivit så här på mode nu.
Jag har inte fastnat för henne riktigt. Ja. Men,
jag vet inte om hon kommer att överleva sin tid heller. Det är ju nu trots att hon är död. Men jag läste Kundra bara för att när jag backpackade i Indien slutet av 90-talet.
Ja.
Backpackarna hade i alla fall, för man var i samma ålder när man var 25-årsåldern. Man gillade, det var bra bitnicklitteratur och sådär, man fick bra tips. Sen var det en del skitdåliga böcker som Stjärnas till Planeten eller vad den hette, inte kommer jag ihåg. Men alla läste Kundra också, så då gav jag en chans. Jag kommer ihåg att jag tyckte det bara var, det var kompetent men inte särskilt.
Nej, men jag kan ha fel, alltså, jag har ju då upptäckt på äldre dagar. Alltså ibland har haft fel, det är ju chockerande.
Du nämner ju någon av dina essäböcker från millennieskiftet. Du nämner honom i samma mening som Rushdie, kommer jag ihåg nu. Och du kallar dem för typ anekdoternas någonting. Och alltså ja, Rushdie tycker jag inte heller är särskilt bra. Men jag skulle inte nämna
han inte honom
att kundra i samma mening. Nej, men jag kan ta ett bra exempel. Jag såg på tv nu innan jul då. Och så är det då någon sorts repris av Jerusalem av han, du vet, den är Billy August, som jag tyckte väldigt illa om. Och varför jag tyckte illa om honom, jag träffade honom en gång.
Jag träffade honom också, jag var väldigt trevlig.
Väldigt trevlig kille, och jag träffade honom på premiären av Zappa. Alltså nu snackar vi tidigt 80-tal då. Han hade precis fått sitt första barn. Och jag gratulerade honom samtidigt som han hade premiär av sin första, sitt genombrott. Trevlig snubbe. Men sen så var det här med Claes Östergren som jag är ju då gammal kompis med.
Claes kallar honom för Pelle i sin nästa länkikaste. Jag förstår varför Billy och Pelle.
Alltså det med att han tog då, vad heter hon, Pernilla August, som ju var ihop med Claes. Och jag blev liksom sned, jag tycker han är liksom tillgjord. Och sen han började göra de här filmerna som Bergman skrev. Så tycker jag att, ja, du är en bra bilskollärare. Alltså det är okej gjort då. Men det är ju liksom ingen personlighet.
Samtidigt den där Pelle Herrer tyckte jag var bra som han slog igenom med. Då i alla fall, jag kommer inte ihåg, jag var 20 bass.
Så ser jag då den här Jerusalem och det är fantastiskt. Alltså skådespeleriet, nu är det väldigt bra skådespelare. Men alltså det går inte att komma ifrån att det finns en regissör också. Så jag var ju tvungen att säga, jag får väl titta se det här på nytt då. Jag har inte gjort det. Men det var, de scener jag såg var ju fullständigt lysande. Så jag kan ha fel. Och det kan vara fördomar jag har om en person som jag bara tycker har uppträtt störande på något sätt.
Nu går vi tillbaka till Svetlana. För mycket kundera här och grejer. Men sen så där med de här grejerna hon stryker som jag tycker bara förbättrar och som säger också så. Men däremot det du tar med retoriskt, det är ju när du när jag tycker att det är lite så här kill your idols, jag förstår varför, men det är där när du skriver hur hon jobbat som journalist, när det är inte, där tror jag din doktorsavhandling också kommer med något nytt, att du går igenom artiklarna hon skrev i sovjetisk press på 70-talet.
Exakt, precis.
Att hon då är en politruk, eller man ska säga. Eller hon skriver det de vill.
Ja, hon har skrivit liksom, regimvänliga artiklar.
Ja, hon är inte en diss. Men där, även där, för jag vill hela tiden ta henne försvar på något sätt liksom. Eftersom man själv också verkar i den traditionen. Men jag kom på, då började jag tänka på så här, vad skriver jag på Svenska Dagbladet när jag jobbade där? Men ja, jag var frilans, så jag tog alltid semester i februari för att jag vägrade skriva om Schlagerfestivalen, för det var bara då. Så jag valde min egen väg helt, och jag valde hellre att jobba på ett bygge eller hemtjänst vid sidan om eller som lärare för att dra in pengar. Men hur många journalister gjorde det? Nej, det är inte så många, och jag kan inte klandra heller de journalister. Jag var ju frilans, jag kunde välja. Men jag kan inte klandra mina vänner som hade en fast anställning. Om vi säger liksom så här, ett typiskt kvällstidningsreportage om Per Bjurman eller Fredrik Virtanen har fått göra i en söndagsbilaga att de går ut och dansar vals på en finlandsfärja med Camilla Läckberg, trots att de inte gillar hennes böcker. Jag kan inte klandra dem om deras arbetsgivare ger dem den orden heller.
Ja. Men det låter som att du har läst boken som någon typ av anklagelseakt.
Lite.
Ja.
Nej, jag ser det mer som
vad tycker du, Stig? Ett
omvänt försvar. Och jag tror att reaktionen, jag undrar efteråt vad det handlar om. Jag tror att det finns på en viss sida. Jag har skrivit upp, jag har strukit under det till och med. 30-någonting, här ska vi se här. Det handlar om jämförelse med väst och med öst. Alltså den tanken att censur, här, det är sidan 83. Alltså den tanken att censur, men har vi inte censur här också? Alltså hela den här idén med att de som är verksamma i ett totalitärt samhälle som Sovjet var, va? Att de befinner sig i en, ja, det blir en censursituation, men här har vi också en form av censur. Och jag tror att det på något underligt sätt är stötande för många människor att läsa. Va?
Och jag tror att det är många som har blivit lite provocerade av boken.
Precis.
Det märker man ju i vissa recensioner. Liksom.
Ja, precis.
Men sen tycker jag också så här, men där också på ett sätt är det beklämmande som tar upp när du tar upp med kriget, vad heter det, kriget har inga kvinnligt ansikte.
Ja.
Faktiskt den enda bok jag läst av henne. Men i alla fall, men nu fick jag, så det är ingen anklagelse så. Nu får jag lust att läsa allt när jag läser den. Särskilt den sista boken som du talar om. Men däremot så, du tar ju upp där hur de förändrade den i nya upplagorna. Men det tycker jag man kan göra. Som till exempel vår vän Anders Opendahl, som ändå gjorde förra årets, eller om man ser det som årets bästa bok, tycker jag. Han, när han gör slut,
det tycker jag är
nej, men alltså den är ändå som ändå, jo, men det tycker jag nog. Vilka är bättre utav de skönlitterära? Vi kan ta det sen. Men i alla fall, när jag sa till han fick hans amerikanska förlag, när vi var i Brasilien, han och jag mejlade honom och tiggde och bad att han skulle ta bort ordet cotton picker. Jag bara nej, du ska tvärtom. Jag är som han är. Min son är amerikan, jag har bott där. Jag är halv amerikan nästan liksom. Och varit där sen liten.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
det här är bara några woke människor i San Francisco och Berkeley och Williamsburg som säger du ska ha mer sånt. Ta bort, stryk ner slutet om Victor Malm, det är fel. För om Victor Malm tror att du är woke när du är precis som mig och Stig och säger, då har du gjort något fel. Stryk ner istället, gör en bättre. Och då sa Andres i alla fall, jag tror ändå lite påverkad med att fan, det där är rätt. Och gör jag så här och det blir bättre i den amerikanska upplagan, då ska jag nog låta den svenska, om det är nykommande upplagan, bli så.
Ja, absolut. Jag tror att kruxet med just Alexievich, det är att allt det här blir problematiskt när man samtidigt utger sig för att verka som ett medium för andra människor, helt enkelt. Alltså om jag säger om jag liksom implicit säger om i min litteratur att det stora med min litteratur, det är att jag låter andra människor komma till tals. Jag ger dig som läsare en möjlighet att direkt, att oförmedlat komma i kontakt med det här historiska ögonvittnet. Då är det samtidigt, då kan man inte, alltså då blir det problematiskt att,
om man klipper och
klistrar, att samtidigt ha, att liksom samtidigt göra stora anspråk på konstnärlig frihet. Och jag tror att det är den liksom balansen på något sätt som jag, eller jag försöker, det är väl sådana frågor jag vill väcka, tror jag, i boken. För jag tror att snarare än liksom att ge liksom väldigt raka svar, så försöker jag liksom väcka frågor kring den här typen av litteratur och vad det innebär att representera andra människor.
Alltså det finns en annan fråga som ju inte du ställer. Det är vad vill du ha?
Sig.
Kan jag ta en sig eller sig?
Det är min näst sista sig.
Oj.
Ja, du får ta den.
Är du säker?
Ja.
Tack, schysst.
Det är ju det här med Sovjet. Jag reser ju genom Sovjet. Jag har varit mycket i Sovjet tidigare. Jag reste 5 veckor 1991, sista sommaren Sovjet fanns. I östra Sibirien. Och jag måste ju säga att det som överraskade mig, det var att det var bättre än vad jag trodde. Och att de här människorna var väldigt värdiga och att det funkar ändå. Och sen så har jag då funderat, jag tillhörde ju vänsterna. Jag var ju till och med ända fram till mars 73, jag var 17 år, med i Järrarna, som var en stalinistisk organisation. Sen så började jag läsa då om det, måste vara igång med dem, så här, va. Och det tyckte jag naturligtvis var ganska obehagligt. Men sen har jag då kommit att fundera över det där. Därför att, alltså om man tittar på Bukharin och de här, va. Varför erkänner de att de är japanska agenter? Det är ju inte klokt, va?
Nej.
Men så jämför det med de som utsätts för inkvisitionen och så, tillbaka på det. Alltså om du har vikt ditt liv åt kristendomen eller till kommunismen, så uppfattar du att ditt personliga ansvar för ditt väl och ve är liksom, det betyder mindre än partiet eller kyrkan. Och det har vi lite svårt att förstå idag. Och det man måste förstå är att de här människorna som gjorde revolution 1917 och sen under det här inbördeskriget, vad skulle de göra? Skulle de ge upp? Och på grund av inbördeskriget framförallt så brutaliserades de, och vi fick ju Felix Dzerzhinsky till exempel. Men Felix Dzerzhinsky var kanske en schysst kille egentligen. Jag tror att man måste, istället för att, det är ju samma sak som Klaus skulle göra med Hitler, va? I del 6 av Min kamp. Att det chockerande när jag läste den var ju att jag upplevde att Hitler plötsligt var en ganska vanlig kille, va?
Det är samma sak när man läser Albert Speers.
Framförallt Hitler som person, han var ju så
konstig. Gulla med sin hund då.
Ja, men så han ville komma in, han ville bli operascenograf. Och han kom inte in på sista steget, han var inte helt obegåvad. Men hans kompis kom in som oboist, tror han.
Jag intervjuade Peter Malkin som var chef för Mossad. Det är den intervju jag är mest stolt över. Plockade Eichmann på gatan i Buenos Aires. Så han var ju stor humanist. Hans täckmantel, han jobbade för Mossad, det var att åka och måla. Så jag fick intervjun för att jag ville intervjua honom som konstnär. Men det var ju såklart det här, men som jag vill åt. Men han sa ju, Eichmann var ju som han har en skiljer. Det var ju en vanlig människa där egentligen. Jag bara, varför torterar honom inte när han ändå, hans syster och alla möjliga hade dött under förintelsen? Nej, jag ville ha reda på vad det är. Och han satt och oroade sig för sina barn och sin familj och sådana
där. Alltså det är det som är skrämmande. Det är, alltså i skärpta lägen kan mer eller mindre, kanske inte alla, men mer eller mindre vem som helst kan bli ett monster.
Mm.
Och det är därför man i sådana här lägen som vi befinner oss idag med ett möjligt krig, va, så måste man verkligen tänka efter vad det är man gör.
Mm.
Och jag är ju då väldigt oroad över den här utvecklingen som sker just nu i Ukraina, och jag upplever att det alltså jag varnade för det här redan 2014.
Mm. För när Ryssland då invaderade
Majdan-grejen i september.
Ja, sen var ju 2012 var jag i Kiev på, det var ju fokuserat, men jag uppträdde på, det var en tjej jag var med som hade en kabaré.
Mm.
Så jag uppträdde för så här, fotbollsfans med vikingar.
Det var väl 2011?
Nej, 2012 var det.
Okay.
Ja, det var då EM var. Och fick de att tystna och höra mina dikter. Det var ju rätt märkligt. Men då var jag där nere och Kiev är ju en fantastisk stad. Jag gillar ju liksom öst och så. De står ju på något sätt närmare oss i Norden och alla övriga Europa på något sätt.
Påminner lite om Stockholm, men framförallt Helsingfors.
Ja, men alltså, och samtidigt tycker jag de här människorna är mer trevliga. Va? Och, men hela den här grejen med Ukraina är ju så känslig att även jag fattar att det här är farligt. Va?
Mm.
Så de hade då, det var en tjej som både jag och Syrie känner, som ville dra med mig liksom, i politiska sammanhang och tyckte jag skulle uppträda. Det var så här Ukrainas dag på färgfabriken och folk från ukrainska regeringen var här. Och då varnade jag dem för vad som kunde hända. Va? Så I don't want to see children with their throat sliced in Kiev. I don't want to see women raped. You know something? You're fucking with Mr. Vladimir Putin. And I can tell you, he's not a nice guy. Alltså den här, alltså den här alldeles uppenbara risken som fanns med deras beteende att närma sig NATO, alltså redan då 2014, va?
Mm.
Och när man läser din bok, den överraskning som befolkningen verkar ha upplevt när det verkligen smäller.
Mm.
Så det verkar inte vara så att befolkningen hade liksom fått något sorts demokratiskt alternativ. Mm. Ska vi ha krig och ha frihet, eller ska vi liksom vara lite mer smidiga som Finland var ifrån till Sovjet?
Det, de jämför sig själva med finska vinterkriget när jag är där, ukrainarna själva.
Ja, men titta på Finland efteråt.
Men om vi Finland hade bara varit fritt i 20 år också när Ryssland började där.
Titta på Finland efter alltså 40-talet, va? Så hade ju Finland, jag var ju där, va? Så, du vet, på 70-talet. Och finnarna, även den finska vänstern, hade ju en väldigt undfallande relation till Sovjet.
Mm.
Det ska ukrainarna ha en eloge att de inte haft under de 30 år de var fria. Men i alla fall, men nu är vi part 3, akt 2 där i din bok.
Mm. Just
som fick en till tankeställare där. Ja, men också hennes jobb som journalist och sådär, att hon följde regeringen och sina chefer i press. Men jag tänkte också, fick en tankeställare att ja, men det är väl så här typ även i en fri demokrati. Om vi tar då svensk, de som Stig kallar medårsförfattare, de skriver ju för att få, alltså de här som, om vi tar Kemra Anjoros till exempel med klippkort på, och Stridsberg med klippkort på Babel, de gör ju det för att de skriver till rätta lagt för att trycka ärslet där. Och om vi har tagit Anna Särne till exempel med Filminstitutet, vi var ju nära där. Så där, även om jag aldrig skulle rösta höger, så är det bra att vi fick ett regimskifte där. För där var ju nära att få en diktatur när hon sa inga män ska få regissera under ett vitt år. Och det är ju fortfarande så när du söker till Filminstitutet, att du ska ha en somalier som drar en sladd, helst en transvestit som håller ljudbommen och sådär liksom, att du, och då är det många som bara för att överleva och få göra sin konst som blir tillrättalagd.
Absolut.
Även i en demokrati jag som du har
att,
här.
Ja, absolut. Men jag tror liksom min stora poäng, det är liksom inte att jag vill på något sätt smutskasta Alexievich för att hon har skrivit regimvänliga artiklar, utan det är att jag vill helt, alltså, för jag får ofta den här reaktionen när jag pratar med ryssar, med ex-sovjeter. Och då när de läser min bok och när vi pratar om Alexievichs journalistiska förflutna, så rycker de i princip på axlarna och säger ja, men det var väl klart att hon skrev så liksom. Men
han kunde ha gått i fängelse som sa sin
isch. Men om det nu är så självklart, varför kan man då inte prata om det?
Mm.
Och grejen är att när man tittar på den mediala bild som syns av Alexievich i Västeuropa, så presenteras hon där som en sovjetisk dissident. Att hon var en journalist med ett rykte om sig att vara antisovjetisk och så vidare. Så jag tror att liksom, det som jag vill visa, det är hur de här tillrättalagda narrativen som är väldigt förenklade, hur de skapas och hur de influerar hur vi läser en persons bok. Och det är det jag också säger, att liksom nu när vi pratar om Sovjetunionen och så vidare. Alltså vi har ju liksom en bild idag av vad Sovjetunionen är, men vi är inte sovjeter och vi lever i ett helt annat land. Och vår bild av, men liksom de flesta sovjeter, de hade, alltså om, en grej som jag inte brukar ställa mig själv när jag, liksom, när jag har en tanke eller en åsikt om till exempel Sovjetunionen, det är: skulle en sovjet på den tiden hålla med mig om det? Och jag tror att liksom, jag vill liksom påvisa att verkligheten är alltid mer komplex än vad vi ser, än vad liksom såna här liksom narrativ vill påskina helt enkelt. Och sen tycker jag också att det är väldigt liksom otroligt intressant att se liksom hennes utveckling, för hela hennes utveckling som författare liksom, den liksom återspeglar ju den sovjetiska perioden. Hon är född 1948 i Ivano-Frankivsk.
Jag ska dit faktiskt.
Ja, är det
faktiskt.
Dit du ska? Ja, inte.
De där kvinnorna vi rörde ut är därifrån också förresten. Kanske. Den är lite som Göteborg. Nej, det är bara 50 000 invånare. Ja, så Gävle.
Ja, just det, exakt. En lite mindre, precis. Och även fast hennes mamma kommer från Ukraina och hennes pappa kommer från Vitryssland, så är det ryska hon pratar. Och skriver
på bot i Belarus.
Ja, exakt, precis. Och sen ser man den här politiska skiftningen i hennes skrivande runt perestrojkan, då hela samhället förändras.
Sen kanske hon är medveten om att sånt här börjar komma upp till ytan. För jag försökte få intervju med henne för 2 år sedan. Ja. Och då var det hela tiden att hon är i Tyskland, men jag kommer till Berlin. Men då var det, men hon är sjuk. Ja. Och så, hon kanske är sjuk, men ändå.
Jag tror att hon är det. Det är därför hon
har det. Det är ju Göteborg också. Hon har bott i Göteborg, Berlin och Paris.
Jag såg den här filmen, Sverige. Jag såg den här filmen, det är Leviathan den heter, va? Som kom 2014 eller något sånt där.
Är det den som utspelar sig vid
Vita havet?
Ja, exakt.
Den är väldigt bra. Och väldigt otäck. Och man tänker, hur kunde den överhuvudtaget produceras i Sovjet? Men det var ju samma sak med, du vet, på 60-talet och redan tidigt, sent på 50-talet, gjordes det ju med Andrei Lobjov, eller Ivans barndom gjordes ju 61. Och Paradjanovs filmer gjordes ju 64 respektive 69. Och det visar sig, när har jag hört nu.
Ivans barndom är Tarkovskij.
Ja, det är Tarkovskij. Paradjanov gjorde Blod och hästarna och Granatäpplets färg, va? Men det visade sig att det var Brezhnev personligen. Han var väldigt intresserad av film. Alltså, du tänker, Andrei Rublev skulle inte kunna göras i väst.
Det är som Tungsianok i Kambodja, han också älskade film.
Ja, men alltså, han var väldigt intresserad av film och tyckte att inte litteratur, för det funkar inte att ha litteraturen fri, nej. Men film kan vara fritt. Och det gjordes ju faktiskt en hel del väldigt bra film i Sovjet, även en del lättare filmer, komedier och så, som man ser så här efter, som är välgjorda och bra, va? Alltså även då på 60-70-talet.
Ja, precis. Och liksom vår bild av Sovjetunionen, det är liksom, den är ju helt liksom monokrom, kan man säga, liksom att Sovjetunionen, det är en och samma sak och det existerar
under väldigt lång tid. Jag var i min Ukraina-bok, jag var där mycket som barn.
Medan det finns liksom väldigt stora liksom regionala och liksom skillnader i tid och så. Så liksom, alltså Sovjetunionen 1952 är ju någonting helt annat än Sovjetunionen 1957. Och många av de här liksom, många journalister som skrev, de kunde ju ändå på något sätt uttrycka sig genom att liksom, alltså om man tittar på vissa liksom artiklar som Alexeyevich har skrivit, så hon är väldigt kritisk mot liksom det sovjetiska sjukvårdssystemet till exempel, eller mot den obligatoriska arbetsfördelningen.
Ja, förbättra det kommunistiska samhället.
Ja, precis.
Men det var det som var deras utgångspunkt. Och när jag var där i östra Sibirien så märkte jag också det, alltså för det första, de här människorna hade inte någon som helst koll på vad som hände i väst. Alltså de fick ju veta det, det här var 91. De fick kanske veta det 88 eller något sånt där.
Men så är det ju diktaturen. När jag var på Kuba, alltså, när Castro var sjuk, då frågade alla kubaner, vad händer med Castro? Hur mår han? Frågade de mig.
Ja, men alltså, du får tänka på att i Leningrad eller så, så hade de kunnat ju se utländska kanaler och de fick ju viss information. Åtminstone om du går fram till 10-80-talet. Men de i Sibirien hade ju ingen idé.
Ja, absolut.
Och det gjorde ju då att de var helt icke-korrupta. Och de som var partichefer där, va, som jag träffade, jag var hemma också. De levde i samma hyreshus som arbetarna. De levde väldigt enkelt, de var idealister. Och väldigt upprörda. Det var det som gjorde att Sovjet föll så snabbt.
Samtidigt hade de sina datcher och sådär.
Nej, alltså alla hade datcher. Alltså, jag såg en dokumentärfilm om Erich Honeckers sommarstuga. Alltså min farsa var ju byggjobbare. Han är mycket snyggare sommarstuga än Erich Honecker. Alltså de här, om du tittar på låt säga Stalin, va? Han hade ju några sådana datcher. Men det var ju inga skrytbyggen riktigt alltså. Och när du tittar då på vilken jävla arbetare som helst, hade ju små sommarstugor. Det var ju så de överlevde, genom att de odlade grönsaker.
Ja, det var väldigt vanligt, precis. Att man, liksom, att man var lite självförsörjande.
Ja, det var ju samma sak i Sverige. Alltså alla arbetare byggde på 60-talet egna sommarstugor.
Fast jag vet det, alltså, där, sen var ju det här en amerikan som nu när jag var där i november med, det var här var ju någon från en amerikan som sa till mig i Kiev som jobbar åt USA, som då förutspådde ju de att kriget är slut i februari-mars genom att Putin dödas eller sätts in datcha som Khrushchev, eller så kommer motoffensiven i slutet på maj, början av juni, och finns den inte då, då blir det som Nordkorea, att det blir ett stillestånd, att det kommer pågå i evighet. Men när jag frågar dem, men kommer Putin med sina miljardhus och nöja sig med en sån här som Khrushchev? Nej, men då, det sa amerikanen till någon, hej, Khrushchev är jättebra, han bodde också i ett slott där.
Det gjorde han inte alls det. Jag läste intervjuer med hans fru, jag menar, herregud, han bodde inte
i. Nej, jag har hört att han var på odla i en trädgård och så.
Han bodde i, jag säger att det var 120 kvadratmeter sommarstuga. Det är ju inget slott. Alltså det som var speciellt med de här kommunistiska ledarna, alltså om du tar Kosygin och Gromyko och ända fram till Andropov, det var att de var väldigt asketiska.
I Ryssland, sen har vi Rumänien, jag var där strax efter. Ceausescu samlade på, jag tycker överallt på landsbygden, det var ett slott. Ja, det är Ceausescu. Det var 45 stycken.
Det är en annan kultur. Men de här ryssarna, de levde ju enkelt. Alltså om du tittar då på de här som levde ju faktiskt till 90-talet. En del blev ju nästan 100 år. Alltså de här Molotov, Malenko och vad de heter, de blev jättegamla. Ja, de bodde i vanliga hyreslägenheter. Och Malenko, han blev kristen och började intressera sig för ikonmåleri.
De som överlevde Stalin.
Ja, men alltså, grejen var den, och det måste man verkligen sätta på deras konto. De var inte ute för att suga ut folket och leva lyxliv. Som ju alla ledare i världen. Kanske med undantag av Kina, jag vet inte. För kineserna är ju fortfarande, och i Vietnam också, de är fortfarande kommunister. Och då handlar det inte om, de skäms om de skulle leva lyxliv. Det strider ju mot deras ideologi. Det är lite grann som, du vet, jesuitiska munkar och så. De lever ju superenkelt. Och det är ju bara för deras ideologi.
Ja, absolut. Och det, är liksom, det ser man också med många, många dissidenter, att de var övertygade kommunister som sen blev besvikna på ett eller annat sätt med liksom det sovjetiska systemet. Om man tittar på någon som Sinjavski till exempel. Han var ju liksom superkommunist, men och sen, så det var ofta det liksom, att dissidenter, att de, det var inte så att de var liksom fundamentalt ideologiskt motsatta kommunismen, men de var, de höll inte med om hur kommunismen implementerades.
Nej, det kan ju också bli Putins fall, och för all del Zelenskis också, att de har samlat på de här husen, oligarken, och roffat åt sig så mycket liksom.
Alltså i bästa fall skulle det kunna bli så här, att det ukrainska folket har blivit på grund av oss liksom lidande, och blir så muckigt att de kommer inte att acceptera oligarker i fortsättningen. Men jag betvivlar.
Jag tror att de är redan där faktiskt.
Ja, alltså, alltså Ukraina kommer ju aldrig ge sig.
Nej, och de kommer aldrig vika ner sig.
Jag tror att
och som de sa när jag var där i november, i mars när du var, då kunde vi inte kriga. Nu jämför vi oss med Finland under finska vinterkriget. Nu kan vi kriga liksom.
Ja, så jag blir jätteförvånad när liksom i början på kriget, jag trodde Ryssland skulle ta Kiev på liksom två veckor, och det trodde ju väldigt många också. Men
nu har ju antagligen avrättats den som ledde den, Putin har skickat honom för att det var missbedömning.
ja, precis. Nej, alltså, ja, det som många trodde är att Putin liksom, att hans militära då rådgivare sa till honom att ah, men det här kommer ju gå lätt. Att du kommer ta Kiev på liksom några dagar. Det kommer vara över och du kommer liksom visa att det är Ryssland som bestämmer inom det postsovjetiska området. Men så hände någonting helt annat. Och det som är intressant, alltså den sista delen i boken då, den består ju av intervjuer som jag har gjort med...
Det var det jag ville komma in på, för då kommer vi till Akredo. Men ja. För här blir din också en sån här hybridlitteratur.
Ja,
går du in, gjorde du det för att du ska visa vad skåpet ska stå eller att du vill köra hem
alltså,
grej?
Jag vill väl liksom först så
för du börjar som mer vetenskapligt.
Ja, exakt. För först så liksom dissekerar jag ju Alexievichs metod helt enkelt. Och sen hoppas jag att man läser mina intervjuer med liksom en större medvetenhet kring dels författarens agens och den intervjuade personens agens. Och sen så liksom, och det är också försiktigt med liksom att alltså, jag skriver ju om de här berättelserna då till tredje person preteritum. Så jag liksom, jag namngör dem ju och sen skriver jag liksom
Jag tycker det fungerar väldigt bra. Det som händer det är att det här är så vardagligt va? Och det gör att du väldigt lätt kan identifiera dig med det va? För om det plötsligt kommer ett krig, vad fan gör man? Alltså den här hjälplösheten och den här chocken. Och man försöker koppla in sig på datorn och jobbet och så, men ingen är där och alltså du vet alltså det där är någonting som jag tycker det fungerar väldigt bra. Och det är naturligtvis en form av att du använder Alexievich som en sorts läromästare.
Ja.
Men vad är det för fel med det? Jag förstår inte var problemet ligger. Alltså, nej, man kan använda den tekniken.
Ja, absolut. Och liksom, jag hävdar genom hela boken att det Alexievich gör, det är väldigt stor litteratur. Liksom.
Ja.
Och det finns ju ett stort liksom, konceptuellt inflytande i Jösen.
Jag tycker, alltså, för mig var det lärorikt. Dels stärka mig själv, det jag själv sysslar med inledningen på din bok, hur hon avfärdar skönlitteratur, att den är lite för tråkig, att jag vill, det är det här jag vill göra. Liksom.
Ja.
Även om hon avfärdar på sitt, hon använder sig av den också. Utifrån sina syften, men ändå.
Och det, alltså det jag märkte när jag intervjuade de här flyktingarna, det var ju att det som de kunde berätta om sina egna upplevelser, det var liksom 100 gånger mer intressant än någonting jag skulle kunna hitta på och skriva om fiktivt.
Ja, men det är det jag menar, alltså, med medelklass borgerliga författare som Jonathan Franzen i USA och skriver de här som borgerliga kammarspelen, att det är ganska ointressant, även om hon kanske har vävt in sitt eget liv. Så blir det intressantare om du bygger något på djupet.
Jag tycker att det är dumt att vara så kategorisk, va? Alltså, som du gör, att du liksom avfärdar, och jag tycker inte heller att du kallar liksom Beckett för postmodernism, att efter det kan man inte göra det. Det är lite för hårdra. Men alltså, jag tycker att jag menar, om man kan underhålla mig, fine.
Fast du brukar ju själv sitta så med roman att allt har gjorts och musik har gjorts. Jag är mer inne på musik också. Jag tycker allt det här, Miley Cyrus och allt sånt där. Liksom.
Ja, alltså just med det här liksom, just med det här, och det är någonting som du, Stig, också har förhållit dig till genom hela ditt författarskap. Att du inte kan göra en och samma sak två gånger.
Nej, men
det är liksom, det är meningslöst. Jag tycker liksom att jag måste nog ändå framhärda det, tror jag, liksom, om man tänker på Thomas Manns Buddenbrooks. Jag tycker liksom att efter den kan man inte längre skriva en familjekrönika.
Nej, precis.
Det är svårt.
Ja, eller man kan inte göra det på ett meningsfullt sätt. Nej, sen skriver ju folk liksom familjekrönikor hit och dit.
Nej, men jag har ju försökt med den som jag liksom med sitt skönlitterära
beslut.
Ja, gör det. Ja.
Nej, men jag tyckte han lyckades med första brobyggarna ganska bra, men det går inte igen för Thomas Mann.
Ja, men nej, men brobyggarna är inte det bara udda.
Liksom underhållningslitteratur. Man måste skilja på underhållningslitteratur.
Ja, i underhållning kan man göra vad som helst.
Jo, men jag tror Thomas Mann ville göra underhållning på sin tid.
Inte på samma.
Nej, det tror jag inte.
Jag tror även Dostojevskij ville göra det.
Nej.
Alltså jag tror att Thomas Mann, han har ju en helt originell och individuell människovärldssyn som liksom kommer till uttryck i...
Jo, men det har Dostojevskij också, om han bara, alltså, om du tar en bok som Idioten på 900 sidor, 800-900 sidor, då är det 80 sidor från sida 1 till 800 så är det 80 sidor egentligen bara så här, societetsliv och grejer. Sen kommer de här 10 sidorna med psykologisk skärpa och det djupgående som gör det värt att plöja igenom hela. Men vill han göra ett psykologiskt drama, då skulle jag som Knut Hamsun komponera ner allt på 300 sidor.
Grejen med Dostojevskij, han hade ju, han klagade på det också. Varför är jag så ekonomiskt utsatt? Varför får jag inte tid att arbeta igenom?
Ja, det var samma sak som Charles Dickens också.
Ja, alltså,
gjorde följetonger på den.
Det tiden. Måste man ju förstå. Det handlar om ekonomisk utsatthet. Och han lyckades trots det ändå skriva sidor som fortfarande än idag lever.
Mm.
Och det måste man ju säga det. Men däremot så tycker jag om Dostojevskij nu. Jag är ju kristen, men han kanske lever i paradiset. Man kanske har omarbetat och fixat till de här grejerna. Så att när vi
kör lite less is more.
Nej, så när vi dör så kanske vi får läsa en annan Bruna Karamazov. Det är en bra idé.
Ska vi sluta där?
Ja.
Avslutningsvis vill jag påminna igen att inte gratis är podd, så vill man bidra, swisha 123-535-4857. Eller köp våra t-shirts, hoodies, kaffekoppar med mera på poddstore.se och vår öl, Cyril och Stig Ollut på systembolaget.se. Jag har också startat upp min fars gamla förlag på nytt, Ars, som grundades 1942. Tidigare år släppte vi den debuterande poeten Erik Hagelins diktsamling Monotonins blommor. Denna månad släpper vi den enda bok som har fått Stig att börja gråta, som vi pratade om tidigare i podden, nämligen Carl Johan Malmbergs Han som inte gjorde med sällskap. Nästa månad släpper vi Claes Holmströms Tredje stenen från solen, som går på tusentals kronor på antikvariat, och han har tidigare sagt nej till Bonniers, Nordstedts Modernista med flera, men nu kommer den för första gången i ny upplaga. Eller nyutgåva ska man väl säga. Vi släpper också Stig som min gamla elev Per-Arne Wahlstedts Folk och rövare, men den kommer i oktober-november. Vill man som Per-Arne gå vår skrivarkurs, så mässar man cyrilochstig@gmail.com. I november är jag också aktuell med diktsamlingen Imse Vimse om BDSM och sadomasochistiska relationer och annat i tiden. Vill man köpa mina och Stigs andra böcker, så kan man också beställa det på bokus.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.